Hej och välkommen till Littpodden. Det är jag som är Emma.
Och det är jag som är Elin.
Vad händer? Vad händer? Varför pausar du för? Vad håller du på med, Elin?
För jag fick ett infall innan jag skulle säga, och det är jag som är Elin, att jag skulle skrika i micken.
Varför då?
För att skrämma dig lite grann. Men sen ångrar jag mig och då vart det så krystat.
Varför vill du skrämma mig? Tycker jag kommer med dålig energi eller?
Nej, jag var bara på skrämselhumör.
Du var på skrämselhumör, okej. Okej.
Jag är busig.
Ja. Men Elin.
Ja.
Ja, det är du. Du sunge.
Vill du höra vad som hände mig idag? Vill du höra något roligt?
Ja.
Jag väntade med att berätta det här tills vi ska spela in, för jag ville ha din genuina reaktion.
Okej.
Jag råkade få wasabi i ögat idag.
Wasabi? Vaha?
Wasabi?
Okej. Ja.
Jag råkade peta wasabi in i mitt eget öga, och fy i helvete vad ont det gjorde. Dra åt vad du brände.
Men alltså, driver du med mig?
Nej.
Men Elin, sluta lek med maten. Livsfarligt. Hör jag ju. Vad skulle du med wasabi in i öga för?
Ja, det kan man ju fundera. Det rimliga är ju att äta det, va?
Ja, så är det.
Nu ska jag berätta om sagan.
Nu ska jag berätta, barn.
Wasabi i mitt öga.
Vad i helvete.
Nej, men vi hade varit på lunchen, jag och de jag jobbar med, var och käkade, och på det här stället så är det buffé, bland annat sushi-buffé.
Ni bara, matkrig!
Nej, men alltså, jag älskar det stället. Alltså, jag, let me tell you, I ate. Och så hade jag väl, ja men så här, ätit med pinnar och allt, och så hade vi kanske typ så här råkat fått lite soja med wasabi på fingret av någon anledning. Det kanske hade torkat, jag vet inte hur jag hade lyckats, det vet jag inte. Men helt plötsligt så, oj, det kliar i mitt öga. Låt mig peta där med mitt wasabi-finger.
Skrek du?
Nej.
Det känns som att du borde ha skrikit. Nej. Jag hade skrikit.
Alltså jag var så här. Jag försökte låtsas som att det är... Alltså jag sa ju bara, aj, aj. Och då bara, men en gå på toaletten, ta lite vatten. Jag bara, nej, det är bra. Så att den där blinken, det ser lite konstigt ut. Men sen...
Du bara, jag är halvblind, men det är okej.
Ja, för jag känner så här...
Jag mår bra.
Ja, jag mår bra. Alltså, det gör ont, men det går bra. Och så tänkte jag, nej, det här går inte bra. Så då gick jag på toaletten och sade vatten på ett papper. Så då gick det bra sen. Men... Det var en upplevelse.
Jag måste googla. Vad händer om man råkar...
Göra slut med en kompis på grund av wasabi.
Om man får wasabi i...
Jag tänkte säga, undra vad som kommer upp för förslaget här på Google.
1177, skräp eller frätande ämne i ögat. Jaha.
Men jag har ju ögat kvar. Alltså...
Du är ju absolut inte ensam om man råkar peta wasabi in i ögat.
Nej.
Det... Ögonskador också, 1177. Och sen dök det upp någon misshandlade flickvänner med wasabi-doppade jeans.
Det var som daskade en wasabi-drängt sushi-bit i mitt öga. Fullskaligt matkrig där på restaurangen. Kan man kalla det för arbetsrelaterad skada?
Arbetsplatsolycka.
Kan jag söka kompensation för det här?
Säkert.
Ringa
ja.
Ringa skyddsombud.
Okej.
Nej, så det, jag ville bara berätta om det för att jag tyckte att det var lite kul.
Ja, det var ju väldigt kul, men alltså... Ja, alltså, det är bara så här, samtidigt är jag inte förvånad av någon anledning.
Nej, jag kanske men har en wasabi-öga-aura.
Mm.
Kan man ha det?
Jag vet inte, jag satt och funderade. Du blev bara grön som en bild i mitt huvud då.
Ja. Och nu tänker jag på Shrek.
Ja, faktiskt. Nu tänker jag på åsnan. Och så tänker jag på hur fan den där draken och åsnan fick unga.
Jag tänker på The Muffin Man, The Muffin Man! Oj. Ja, så här kan vi också börja ett avsnitt.
Ja, det var lätt som en händelserik dag.
Ja, det kan man säga. Det var ju liksom inte det enda som hände mig. Alltså, ja, det har inte hänt några mer saker. Men alltså, det är inte det som har speglat hela min dag. Det är så att jag bara så här...
Okej, vad har hänt mer idag då?
Jag vet inte. Jag kände att jag byggde upp någonting. En förväntan. Alltså, ja, verkligen. Platt. Men jo, det kan jag också berätta. Det var ganska kul. Jag var jävligt trött i morse. Och jag och min man samåker på morgonen.
Ja.
Och jag säger, jag sover ofta i bilen på vägen ner. Because I'm a front seat you princess. Tired. Alltså, jag kommer fram till jobbet och jag ska kliva ur. Vi brukar alltid säga, men så här, ha en bra dag. Och så ska jag säga det till Emil. Och istället för att säga ha en bra dag, då sa jag, sov gott.
Det var faktiskt lite, det var lite gulligt.
Det är inte första gången jag råkar säga det. Godnatt.
Du var väldigt eller, trött. Oj,
ja.
Emil bara, vad gör du på jobbet hela dagen?
Så gott, jag ska in och sova.
Där man är eller där bakom någon hylla.
Tror ni att,
böcker alltså, som
vad
kunde.
Tror ni man gör när man jobbar med kultur? Man sover naturligtvis.
Nej.
Nej, men det har varit en jättekonstig dag.
Ja, du är så här, jag vill nästan fråga, är du lite full? Lite salongs kanske? Jag vet inte.
I'm drunk on wasabi. Nej, men jag är bara trött. Alltså, nu är det så här, man har gått förbi det här stadiet att man är så här grinig för att man är trött. Mm. När kommer till det här stadiet när man nästan kan tas för lite full. För att man är så här, lite
delirium. Lite hysterisk liksom.
Ja, ja. Lite hysterisk. Ja,
förlåt.
Gud, jag känner att jag är jätteopassande nu.
Ja. Inte alls, tycker du är jättekul.
Ja, det är bra. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är också väldigt trött, men mer typ så här att jag vill typ stirra in en vägg trött. Jag har ju några kompisar som vi spelar brädspel mycket tillsammans. Vi har också spelat rollspel och sånt. Så vi spelade igår. Så vi var i Umeå då. Spelade ett jätteroligt spel. För er som har spelat kanske Werewolf eller typ Mafia vet jag att folk har spelat. Det här är som en typ avancerad version av de två spelen. Lite så. Som heter The Thing.
Tänker du Mafia är... Alltså Mafia är det här spelet som man spelar på fester när man...
När man ska döda
nej,
folk.
Nej, det är ett spel. Ja, när man ska blinka typ.
Ja, precis. Det är typ ja, samma princip är det. En imposter-grej liksom.
Man ska dölja att man är Mafia.
Ja, precis. Och det här heter The Thing. Och det är baserat på själva filmen The Thing. Som också är baserad på en bok, by the way. Eller baserad den... Den man kanske har tittat på, den från 70, den är baserad på en annan film som är gjort typ 50, jag vet inte. Och som är baserad på en short story. Så, så det var skitkul.
Förlåt, så Emma är också jättetrött. Man ser det på hennes ansikte. Och så här, det var jättekul. Och så är blank.
Inga känslouttryck nästan. Det, förutom när jag försöker leda och spela, ser jag att jag spärrar upp ögonen väldigt mycket. Ja. Vi kom hem kanske ett i natt. Oj. Och jag
och du
skulle
har jobbat
öppna.
Idag.
Ja, jag hade öppning. Och det tar en timme att köra. Och jag tror inte jag somnade förrän typ 2:30, 3.
Och du kliver upp?
Ja, som jag alltid kliver upp. 6:00. För jag kan inte sova längre på morgonen än så.
Som en tupp. Gud vad kul. Hur var det? Du jobbar helgen eller ledig helgen?
Jag jobbar i helgen, ja. Mm. Yes. Och sen ska jag till Lycksele imorgon.
Mm-hmm.
Vi ska ses hela familjen och släkten hos min mormor som bor där nu. Min moster gick ju bort förra året, i höstas. Mm. Och hon skulle ha fyllt 50 imorgon.
Just det.
Så att vi åker dit av den anledningen, för att ses allihopa och kanske dela minnen och prata om henne och krama varandra typ. Så.
Det är fint.
Sen att det är en familj fylld av människor med någon sorts neurovariation gör att man är lite så här, nu när jag är så trött idag också, det är liksom med skräckblandad förtjusning.
Jag tänker också så här, generellt när man är jättetrött så är det ju sällan liksom, man längtar ju sällan till att vara bland mycket folk.
Nej, gud.
Och lägg då på liksom det här med att man också kanske då upplever
jobbar med folk.
Mycket, ja.
Ja, det, och det är mycket känslor, ja. Mm. Det är det ju. Jag kommer ju komma lite senare än alla andra eftersom jag ändå är på jobbet först och sen så bränner jag upp till Lycksele då.
Mm.
Mm. Men det ska bli kul att träffa kusinerna och så. Jag har som inte hunnit göra det riktigt. Och det är, sånt är ju alltid jobbigt liksom, någonstans. När man har tappat någon i familjen så vill man också hålla familjen väldigt nära. Typ så. Och när man inte då har hunnit eller funnit tid liksom, till det, så känns det väldigt skönt att vi kan göra det nu i alla fall.
Mm. Jag tror inte att man är jag tror inte att du är ensam om att känna lite skuld efter ett dödsfall, för att jag tror många tänker liksom att så här, det är fel att börja gå vidare lite igen så. Att känna skuld i att man går vidare, att man återgår till en form av normalitet, en vardag där man kanske inte ständigt är och checkar in. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att man hittar den där balansen, att man får gå vidare också.
Ja, jag tror det också. Och det är ju ja, men så är alltså, döden är ju så abstrakt på sätt och vis och samtidigt så konkret, så slutgiltig, och det blir svårt någonstans att ta in det under en längre period i det som är liv liksom.
Mm.
Jag har väldigt känt väldigt, väldigt starkt att jag vill inte prata om Pia och Pias död på det sättet. Att det är så slutgiltigt och att jag vill inte prata om det abstrakta med döden. Utan jag vill prata om Pia, liksom.
Mm.
Som bara inte är här nu, liksom. Och då kan det bli liksom så svårt när man är på olika, för det är man ju. För man är olika nära. Hon är min moster, så det är ju en stor sorg för mig. Jag har tappat min moster. Liksom så. Men mina kusiner har tappat sin mamma.
Mm.
Man är på olika, det är olika lager av sorg, olika, olika sätt, och sen också från person till person.
Mm.
Så min mammas sorg är en annan än min sorg liksom, men den är fortfarande en stor sorg liksom.
Ja.
Så det är liksom, det är så svårt liksom, så man känner då väldigt mycket skam och skuld. Och så. Särskilt när någon dör ung.
Mm.
Känns det alltid. Det suger verkligen. För mycket begravningar. Nej, men, och det ska bli, sen blir det ju bara kul. Alltså det är bara kul. Det är ju väldigt vackert i Lycksele. Sen är skitkallt också, för det är norra. Jag
tänkte säga det. Sen känns det som ett köldhår, som att vintern fortfarande ligger kvar.
Det är det ju, liksom. Men det är också väldigt fint. Jag har inte varit hemma hos min mormor än sen hon flyttade dit. Min mormor är från typ Lycksele, eller det kallas Malåröko. Det är som, om Lycksele är norr åt helvete, så är Malåröko norr åt helvete och lite till. Så att det är liksom, det är verkligen den dit vi ska. Så att det är väldigt speciellt att åka dit. Men så jag var mycket i Lycksele också, så att det är liksom, Lycksele är fint med Hotell Lappland. Vi ska ju inte sova över där, men det är liksom, det, hon bor på ett fint ställe nu, liksom så. Så det ska bli kul. Jag hoppas det blir kul i alla fall. Om inte annat så blir det kul att trakassera mina kusiner, faktiskt. Det är alltid roligt.
Ja, det måste man också göra.
Ja, men gud ja. Alltså, jag är så jävla störig mot dem, stackarna. Men det har de förtjänat. Oftast på ett eller annat sätt, för de är skitungar allihopa. Jag älskar dem för det.
Men... väldigt mycket dubbelhet.
Men det blir så också. Men det är så spännande. Jag har en väldigt nära relation till alla mina kusiner. Särskilt på mammas sida har vi en jättenära relation. Och det, så att jag är liksom så här, de är som lite, ibland känns det som att det är som mina småsyskon. Och då blir det väl också mycket dubbelt i det där. De är skitstörig. De är skitstörig, som man stör sig på dem på samma sätt som man stör sig på liksom syskon. Liksom. Men alltid med kärlek. De är helt fantastiska också. Alltså helt otroliga individer på alla sätt och vis. Unika karaktärer som man tycker om väldigt, väldigt lätt att tycka om, är de.
Så det är väldigt svårt att relatera till det där, för jag är varken syskon eller kusiner, så det är väldigt svårt att förstå den där dubbelheten.
Ja.
För det är så sällan man gör det med vänner, för vänner kan man ju alltid välja bort.
Ja, jo.
De väljer man ju som man vill, liksom. Men familj är ju svårt att välja bort oftast.
Ja,
eller ja.
Ja, men det är kul, det är kul. Och så ska min morbror vara där, och han är så himla skön. Han har väldigt mycket pondus, min morbror. Så han är en sån här, han är chef, han är boss. Liksom. Även liksom i familjen, så när han kliver in i ett rum så blir alla liksom, men det är Tommy. Han har koll, liksom. Tommy har koll. Typ så. Och jag, med min ADHD, och jag tycker väldigt mycket om min morbror. Och jag tror han tycker väldigt mycket om mig också. Eller jag vet att han tycker om mig också. Men jag har ju aldrig riktigt haft någon respekt för hierarki. Så att jag är ju den som, och jag kan fortfarande, jag kan skämmas lite över det också. När vi satt på, när man hade minnesstunden efter begravningen, Pias begravning. Och man vill försöka ha någon, alltså du vet, man försöker ha något normalt samtal. Alltså jag satt och häcklade min morbror i en timme. Jag bara, vad du var cool då. Du ska inte sprida, är du full eller? Alltså jag höll ju på sådär, för att kan inte kontrollera mina känslor, kan inte hålla käften. Men jag tror han tycker jag är lite kul, hoppas jag.
Ja, jag tänker att sådär, det är familj.
Men det är så kul, och så ser man alla andra liksom, hur de behandlar Tommy. Han är ju verkligen storebror liksom, och det, som sagt, alla har koll, och så sitter jag där, en liten skitunge på 30 år då, och sitter och bara, du tror att du är någonting.
Du kan inte tro att du kan komma och bestämma över mig i alla fall.
Och verkligen så här, bitchblickar han och typ sådana saker. Jag tycker synd om han, stackaren. Han får ta mycket skit från mig. Någon måste ju, alla andra är så här, åh Tommy! Vilket han också är, han är helt fantastisk. Men jag blir ju också så här, Tommy. Typ så, stackaren. Hoppas han aldrig lyssnar på det här avsnittet. Jag tycker jättesynd om han. Han är en helt fantastisk person, min morbror, verkligen. Alltså ascool på så många sätt och vis. Jag har sett upp till han hela mitt liv. Vilket nog kanske är varför jag häcklar han nu också.
Men jag tycker så här, jag tror att den så här dynamiken i familjer är ganska vanlig. För vi har ju också en ganska så här, typ sarkastisk i min familj. Så här, man skämtar, man driver väldigt mycket med varandra. Mm. Och det kan låta ganska hårt, tror jag, utåt. Mm. Och ibland kanske det blir så här väldigt hårt också.
Ja, men ibland kan det bli för hårt.
Jo, ja. Och det där är väl liksom en balans som man ständigt får. Liksom, man får alltid liksom fundera kring sig, men hur man utvecklas ju hela tiden.
Ja, men, man hoppas ju i alla fall att de vet att man gör det med kärlek. Ja. För att man älskar dem. Man känner sig bekväm med dem. Man känner sig trygg med dem. Liksom.
Ja, men jag tänker också, är man familj så ofta så kanske man också kan ifråga. Alltså så här, om jag nu inte skulle vara bekväm med någonting. Om jag inte riktigt förstår att det här är bara lek och skoj och driv. Att man kanske så här ändå ifrågasätter det. Hoppas jag i alla fall.
Ja.
Men...
Ja. Ja. Men spännande att vi kom in på döden.
Wasabi i ögat från det till döden.
Till döden. Det är väl allt vad det är. Nu har det gått 22 minuter sedan. Så är det. För vi ska prata om döden, faktiskt.
Ja. Faktiskt. Vi kände väl någonstans att det var länge sedan, eller länge sedan, förra gången så körde vi en lite mer typ analys av Heartstopper, eller vi pratade om Heartstopper-serien. Men att vi ville djupdyka in i en och samma bok för att någonstans analysera lite mer. Det har ju varit lite mera, vi har ju ändå analyserat det föregående avsnitt också, men det är ju inte riktigt så att vi har läst samma bok varje gång, utan det kan vara att vi har läst varsin eller så.
Så nu, så jag för några veckor sedan läste ju ut den här The Seven Moons av Mali Almida av Shehan Karunatilaka. Han som var på Litfest som vi båda tyckte var så asjävla skön.
Ja, han är från Sri Lanka. Och har ju vunnit ett pris för den här boken också.
The Booker Prize 2022 vann han.
Ja.
Han har tidigare släppt en som heter typ She-Man. China-Man.
She-Hulk.
Ja, men ja, det var lite fel i mitt huvud. Sett jättemycket Marvel har jag gjort de senaste veckorna. Så den vann han ju också ett pris för. Jag har det framför mig. The 2012 Commonwealth Book Prize. Och den handlade ju om den Chinaman handlade ju också om en journalist, handlade en sportjournalist, och den här Mali Almida handlar ju om en krigsfotograf.
Och kan tillägga bara också att du har läst den på engelska, jag har läst den på svenska, för den har ju kommit som en svensk översättning nu, tror jag.
Exakt.
Så att den är ju liksom, även om den publicerades första gången 2022, så tänkte vi att den är ju ändå aktuell nu. Och därför, jag vet om det är några som kanske har den på sin TBR, för jag vet att den har cirkulerat lite grann. Men därför tänkte vi att det kunde vara lite kul, men då får man också spoilers kanske kommer.
Ja. Och den här hamnade på min TBR främst för att den vann The Booker Prize 2022, så den har varit på min TBR sedan 2022. Men också för att det, alltså, så jävla coolt omslag.
Ja, jättefint omslag.
Alltså, och jag älskar att de behöll typ det omslaget också på den svenska. Jag tror den är inte lika knallig som den engelska. Men ganska.
Alltså, nu är min lite dämpad för att det är en lånebok och den är plastad. Så jag tror färgerna dämpas lite grann av att det glänser lite. Men jag tror att den är ish samma.
Och att de behöll titeln.
Ja, de,
rätt titel.
De vände väl på det. The Seven Moons heter den på engelska. Och ja, det på svenska är det Mali Almidas sju månader. Ja,
det blir det rätt grammatiskt. Grammatik, liksom så. Annars kan de ju ibland med så här långa titlar bara. Almidas sju månader typ kan de ju skriva eller något sånt där. Så, men den tog jag ju tag i. För jag fick ju tag på den. Vi under bokrean för en billig slant. Så jag bara, men nu kör jag. Och sen så kom ju han, tjänan kom ju till Litfest och vi lyssnade på han och vi pratade om han också. Tyckte han var asskön. Och där var liksom min lilla tipping point, tror jag. Någonstans.
Jag hade ju inte riktigt koll på den här boken, utan han sålde in den när vi satt där. Alltså jag blev sugen på att läsa den när vi satt där. För jag tyckte att han sammanfattade berättelsen på ett sjukt intressant sätt.
Ja, Exakt. Och väldigt så här enkelt sätt. För att det här måste jag ändå säga, efter att det pratade du och jag om lite i veckan, där jag var tvungen att sätta stopp
ja.
För samtalet. För jag bara, nu pajar vi hela vårt poddsamtal. Men han sammanfattade det supersimpelt och så här, riktigt snyggt så.
Mm.
Märks att han har jobbat hårt med sina PR-kompisar om det. Men det var inte en lätt bok.
Nej, gud. Och jag tänker att vi kanske ska börja med någonstans att berätta vad den handlar om.
Mm.
Och sen gå in i varför den var så himla svår.
Mm.
Boken handlar ju om Mali Almeida, som är då, som du sa, han är ju typ som en, han är inte riktigt journalist, han är ju en krigsfotograf.
Han är bara en krigsfotograf.
Ja. Men han beskrivs också som en spelmissbrukare och han är gay och har inte kommit ut än. Det här utspelar sig på 1980-talet.
Nej, 1990.
Är det 1990?
Ja.
Ja, men de har vissa referenser som går tillbaka typ till 80. Alltså sent 80-talet.
Ja, precis.
Men det är också så här, därav att man blir väldigt förvirrad av den här boken. Det är väldigt svårt, tycker jag, att ha alla detaljer.
Ja, men han kanske, för att den börjar ju 1990, alltså där är han död.
Precis.
Han dör ju i Colombo 1990.
Ja,
han ju.
Så att... för att Mali vaknar ju upp på sätt och vis i någon slags himmelsk byråkratisk plats.
Alltså jag var så såld på den delen.
Ja.
Alltså den delen var typ, jag tror, och det kan ju vara bra och dåligt, men den delen var nog bäst i hela boken för mig. Alltså just den där byråkratin. Och det sa ju han också, författaren, när att vad han tänkte var liksom efterlivet, eller vad himmelen är, eller om man ska säga efterlivet då. Och han bara, det är bara en byråkrati. Döden är bara en byråkrati.
Mm.
Den är kaos.
Mm.
Och vilket han verkligen beskriver i de här första kapitlerna.
För att Mali fattar ju först inte att han är död. Man börjar ju där liksom. Han vaknar upp och bara är död helt plötsligt.
Mm.
Och på något vis så hamnar ju också vid kroppen. Alltså där kroppen är. Det är ju några som håller på att sänka ner hans kropp i en sjö. Han har ju blivit mördad.
Ja, det är ju... Gud, kan vi inte... Det är ju jättelångt fram. Inte jättelångt fram.
Nej, det är ju typ i början.
Det är typ på sida typ 40.
Det här står på baksidan också. Så jag tänker, det är ingen spoilers så liksom.
Nej,
men han står och betraktar sin döda kropp.
Mm.
Och han ska då under 7 månader, alltså 7 dagar, ta reda på varför han har mördats och vem som har gjort det.
Mm.
För han kommer inte ihåg det. Så att han ska ju då lägga typ som ett pussel för att komma på sig vad har hänt. Varför är jag död?
Ja, hur gick det här till?
Mm.
Och det är så spännande, för att hela, från början särskilt, så är det så jävla mycket referenser till Douglas Adams och The Hitchhikers. Och jag... kan ändå så här nu, liksom efter att ha läst hela boken, så är det ju, man tror ju att man går in i att man ska gå in i så här lite så här murder mystery-aktig, han ska lösa sitt eget mord. Men för mig handlar det väldigt mycket om att ta reda på vad The Light är för någonting.
Mm.
För Mali Almeida. För att han frågar ju en av de här tanterna som sitter bakom en av de här diskarna i den här kaosbyråkrati-grejen där man ska ta reda på var man ska ta vägen någonstans, för att det här har jag aldrig gjort förut.
Det är lite av ett val, verkar det som. Alltså det är, i och med att det är så många olika trosuppfattningar och så, att det finns väldigt många olika val att välja på.
Ja.
Så därför är det också väldigt byråkratisk plats. Att så här, om du vill hit så ska du till våning 48 och bla bla bla.
Mm. Men alla ska få sina öron checkade.
Ja.
Och sen så måste man gå igenom allting. Alltså du måste kolla allting med vissa saker, för det är det som, och speciellt i öronen då, som hindrar dig att gå in i ljuset då. Och då frågar Mali, den här kvinnan då, vad är ljuset? Och det här var typ, hon bara, the short answer is whatever you need it to be. The long answer is I don't have time for the long answer.
Mm.
Och det var lite kul, tycker jag, för att det är någonstans där jag fastnar. I don't have time for the long answer. För att hela den här boken kändes som det.
Ja.
Tyvärr. och bra på sätt och vis att det är en väldigt lång, ett långt svar på just den frågan. What is the light?
Ja, för att han skriver ju där i början någonstans. Nu är det här på svenska då. Jag vet inte, det är säkert jättefint på engelska också naturligtvis. Mm. Men han reflekterar ju liksom över döda människor och att dö. Och jag skrev upp det för jag tyckte det var så himla fint. En fin reflektion. Det att han säger, de fanns en gång och sedan fanns de inte mer. Precis som vi alla kommer att sluta finnas när veken på våra ljus brunnit ut.
Det var fint.
Jättefint. Det var... Sida 23 i den svenska.
Ja, det kan ju vara lite annorlunda här.
Men just den här reflektionen och den här reflektionen kring sin egen död. Mm. Att vi är alla ljus som brinner ut. Och att vi finns och sen finns inte mer. Att det blir så definitivt. Mm. Men också väldigt naturligt. Det känns som en så självklarhet.
Mm.
Och samtidigt är det inte det.
Nej. Nej, precis.
Det symboliserar också någonting skört, tänker jag. Alltså ett brinnande låga liksom som lätt brinner ut.
Ja, och det där är väl lite intressant också. Alltså, jag fastnade vid. Här står det. There's no damn life after death. Death. If I close my eyes, you'll vanish like farts. Jävla kul beskrivning.
Jag tycker att det är kul när en författare lyfter upp den här frågan om tro och vilken tro som är den rätta och reflektioner kring religion på ett sånt här lättsamt sätt. För att man vet ju inte riktigt vad Almida tror på själv.
Nej.
Och jag känner att författaren inte heller har en agenda som han pushar på oss. Att så här, det här är det rätta. Utan att det ger ju någon slags en trygghet i att så här, men man får välja lite själv samtidigt som det är lika jävligt för alla att dö.
Mm.
Att så här, den här byråkratiska kretsloppet man ska försöka komma förbi.
Mm.
Vänta i köer och sådär. Men sen får du ju välja vad du vill göra med ditt efterliv.
Mm.
Jag tycker att det var, tycker jag, väldigt intressant. Jag känner inte att jag har upplevt den här storyn på ett sånt här sätt som han beskriver det.
Nej.
Jag vet att det här efterlivet har man ju ändå läst om i andra böcker också. Jag vet att moderatorn där på samtalet med författaren nämnde ju till exempel Bröderna Lejonhjärta. Och att komma till Nangijala och Nangilima. Men det är inte riktigt på det här sättet heller. För att jag tror att man måste läsa den för att riktigt så förstå vad vi menar. Den är någonstans i en skevhet.
Och det där är så intressant. Jag tror att det är en skevhet för oss som är i västvärlden.
Ja, absolut.
För att den här har ju också väldigt mycket buddhistiska och hinduistiska element i sig, som är på sätt och vis främmande för en västerlänning, för att vi tillhör de abrahamitiska religionerna främst. Och sen så också för att döden är liksom ett koncept som är väldigt formbart, tror jag, i österländska religioner. Och särskilt då hinduiska, för att det är liksom inte hinduismen, utan det är hinduismer, liksom, helt enkelt. Det är helt beroende på vem du är, liksom, vad du är för hindu, liksom, helt enkelt. Och jag tror att det är det som gör den svår, alltså på sätt och vis att greppa, för oss är döden ett koncept, kanske mer, och här är den inte det. Här är den på riktigt lite whatever you need it to be, liksom.
Men jag tänker att det han lyfter upp liksom någonstans där vi alla kan connecta med varandra, det är ju att man ställer sig de här filosofiska frågorna, att man funderar kring varandet och själen och alla människors alla människors värde, för att han reflekterar dels alltså hur karaktären reflekterar dels kring det här han ställde sig frågan, varför skulle det inte finnas djurvålnader? Varför skulle det bara vara människan som har en själ? Mm. Innebär det att varenda insekt som man någonsin trampat på vandrar omkring som en osalig ande i 7 månader och kan kräva full ersättning? Mm. Just, jag tror att det är väl också någonting som vi alla, oavsett vart vi, vilken tro vi har eller vart vi kommer ifrån, någonstans enas i de här funderingarna.
Mm. Och eller bara den här grejen att människan förtjänar också precis på sätt och vis, det enas vi alla de här religionerna eller alla de här filosofiska tankarna om efterliv, förutom kanske Aristoteles tanke om att det är en drömlös sömn liksom. Mm. Men att efterlivet komma tillföra någon sorts punishment, alltså något sorts straff.
Mm.
Apropå det där med djur, för jag tänker på ett citat där han pratar, eller liksom där de säger typ att ja, men vad skulle djurens efterliv kunna vara? Att de kanske inte har något efterliv, eller att de återföds som en människa som deras straff typ.
Mm.
Och att då är det ett straff att vara en människa, det är straff att leva som en människa, det är straff att dö som en människa, för att, och det där är så intressant också i kopplingen till att Mali ska ju leta upp ett gäng foton som är typ bevis på de här krigsbrotten som begås. Den är ju väldigt politisk, den boken också. Vilket jag tyckte han viftade bort väldigt mycket under intervjun. Fast den är ju superpolitisk.
Ja, jag tänker att det kanske är väldigt svårt att... det kanske är lätt att skriva om det i en fiktiv berättelse. För då kan man alltid skylla på den fiktiva delen.
Mm.
För att det står ju att vissa saker, vissa politiker som var aktiva i den här tiden, de benämns med namn och är sann, som var aktiva under 90-talet.
Mm.
Men jag tänker, den är ju också utspelad sig i en fiktiv värld, vilket man kanske kan skydda sig lite grann mot. Men att sitta på en scen och få frågor om politik i ett land, för han själv skriver det som, han förklarade ju att Sri Lanka just vid det här tillfället, att det var ganska lugnt där. Men att det har varit väldigt mycket politiska drabbningar. Alltså, det har varit ett väldigt farligt område att leva i många gånger. Det har varit väldigt mycket motsättningar, mycket våld och mycket förföljelse.
Mm.
Och då tänker jag att då är man kanske väldigt försiktig.
Mm.
Inte kanske bara för sin egen skull, utan även för sin familj och sina vänners skull. För han berättade till exempel om det här fenomenet om vita skåpbilar som helt plötsligt kunde dyka upp hos människor då, som journalister. Och som aktivt förföljde dem och för att skapa en hotbild.
Mm. Och det där är ju så intressant också, för att han sa ju det, jag kommer ihåg att han skrev ner det. Han sa att ett privilegium att kunna gå vidare efter ett kulturellt och ett samhällstrauma.
Ja.
Och jag tror att det är en hint mot att kanske det mesta... Ja, men det här är liksom magisk realism. Det är satt, som du säger, i en fiktiv värld.
Mm.
Men det är ju också på riktigt.
Mm.
De sakerna han beskriver har ju hänt.
Mm.
De här folkmorden har ju hänt.
Mm.
De här terrorgrupperna existerar.
Mm.
Liksom, och allt vad de har gjort existerar. Mm. Liksom, på sätt och vis. Så att det är liksom verkligen en absurd och grotesk verklighet han lindar in i humor.
Ja.
Liksom. Inte bara konceptet döden, utan liksom verkligheten.
Mm. Ja, men exakt.
Så det håller jag nog med om. Men det är också väldigt... Jag tycker ju väldigt mycket om att läsa österländska romaner. Särskilt de med magisk realism. För att all magisk realism måste förankra sig, tycker jag, för att bli bra. I någon sorts myt. Religiös myt.
Mm.
Och här blir det väldigt mycket en religiös myt. Den religiösa, som du säger, religiösa myten eller det religiösa kommer fram beroende på vem han pratar med. För att det är också väldigt spännande. Mali reser ju runt då med olika döingar, spöken, som han pratar med. Och det sa kännaren på intervjun också, att vad skulle egentligen heta Conversations with the Dead eller något sånt där. Och beroende på, han träffar någon katolik som pratar på ett visst sätt och beter sig på ett sätt. Och pratar om livet och efterlivet på ett sätt. Han träffar någon annan och som använder vissa begrepp som man sen får förklarat för sig också. Som hör till liksom, kulturen. Och det var liksom... Jag vet inte var jag skulle komma med den tanken. Fy fan vad jag är trött alltså.
Men jag tyckte bara så här, det är just det här samtalerna och mötena med andra döda. För att i och med att han som krigsfotograf har tvingats ta bilder av människors lidande och deras sista stund på jorden utan att faktiskt ingripa. För det menar, av olika skäl kan man ju inte ingripa vid en sån situation. Utan som krigsfotograf måste du ju dokumentera för bevismaterial nästan. För han, Almida, säger ju liksom att mina foton är viktiga. Liksom, de visar på en verklighet som många inte känner till. Men i det här efterlivet så tvingas han ju också möta personer som han också har fotograferat när de står inför döden. Och att han någonstans också där får möta sin egen skam och skuld.
Och den, alltså det där tycker jag är så intressant. Apropå just det där att han iakttar och fotar utan att ingripa. Och nu fastnar jag där, för det var mitt värsta ställe. Det var ju när han pratade med den här katolska prästen. Då ställs frågan... de pratar om vem Gud är. Liksom. Och då pratar då om det här med att... vissa religiösa män förgriper sig på barn och sådana saker. Och det börjar så här då. I have been to those rooms, I have fed on those screams. Alltså barnen då. You enjoy the screams? Epicurus thought God was either impotent or malevolent. For if he is willing and able to stop evil, why doesn't he? But there is one possibility unexplored by the great Greek. That God is absent? No. That God is distracted? Nej. God is incompetent. He's willing to prevent evil. He's able to prevent it. But he is just badly organized. Och det var sån intressant ny syn på till exempel det här med apati, typ, tänker jag. Som jag tror Mali många gånger som jag tror Mali levde sitt liv genom, en sorts apati, att det handlar om på sätt och vis en inkompetens, en oförmåga till organisation, för att det är ju hela den här boken, det är ju så kaos från första början till slutet, även i ljuset så är det kaos liksom. Och att om Gud då i det här samtalet kanske representerar någon sorts en människa, en själs villighet till att låta terror fortsätta, så hamnar det ju oftast i att i kaos är det. De här hemska sakerna händer.
Jo, för han gör ju också en egen reflektion kring det där om sin egen oförmåga att hjälpa till, eller sin egen oförmåga att kanske alltid ta rätt beslut. För han gör en reflektion så här, 70 civila tamiler dog i om man tajmar saken. Jag såg blödande barn framför mig, men istället tog jag bilder. Att han reflekterar ju och förstår ju att en sund och kanske en normal reaktion hade ju varit att hjälpa de här barnen. För att är man en normal vuxen människa så känner man ju så otroligt mycket när man ser ett barn som är skadat. Det är ju det oskyldigaste som finns, är ju barn. Men att han istället då tog bilder av det i sin roll då, där han verkligen tror att de här bilderna kommer göra skillnad. Att där han i den här stora världen så är han ju väldigt liten, att hans ansträngning kanske inte hade hjälpt heller, men att...
Och samtidigt blir det ju så här, vi behöver ju det där, för det är också det, vi har ju en sorts, det blir ju en sorts apati när vi inte heller ser det, bara hör om det. De här stora, fruktansvärda, groteska sakerna, liksom, att det blir som en sorts, han jag kommer inte ihåg vars det var, men han pratade också om att han någonstans försökte överbrygga någonting. Han försökte visa det han ser, att foton kan ändå förändra någonting. Det gör någonting. Mm. Och att han trodde att han fotade mycket för att, som du säger, det var dit hans förmåga räckte. Mm. Och han gjorde någonting av det ändå.
Ja.
Och det tycker jag ändå gör han mer sympatisk, den här huvudkaraktären, för att det kan man förstå.
Han ville ju göra skillnad. Men visste kanske inte på vilket sätt han kunde göra skillnad.
Nej.
För att exakt. I hans värld så var det här hans, liksom, hans legacy, hans arv. Mm. Att jag vill förändra världen, jag vill förhindra att sånt här händer igen. Och därför måste det dokumenteras. För att när jag får ut mina bilder och världen får se det här, så kommer det ta ett stopp.
Mm.
Men det är ju tyvärr så med världen att tyvärr så tror jag att det är en utopi att tänka sig en värld utan våld och krig.
Mm.
För att människor är också fruktansvärt egoistiska och vill ha så mycket makt. Och makt korrumperar ju alltid.
Mm.
Så att det känns som en väldigt dyster någonstans dyster effort, för att hans bilder gjorde ju inte heller skillnad på det sättet. Alltså det, inte på det sättet han kanske hade hoppats på.
Nej. Men jag tror att det är det som är så intressant också, att vi, alltså varför jag gjorde den här dragningen till Gud, att det blir någon sorts apati i att vi tror att vi också har ansvar för allt, att vi har makt i allt. Att en oförmåga är okej. Att någonstans, ja, han kanske hade reagerat annorlunda. De flesta hade nog reagerat annorlunda när man sett blödande barn.
Mm.
Men man måste tänka på det bagaget som han och hans likar bär på.
Mm.
I den historien. De har inte fått möjligheten till att få reagera normalt.
Nej.
Så då gör han det han kan till sin förmåga. Vad han har tillåtits utveckla för förmåga. För att mot slutet så blir det ju, förändras ju lite narrativet, tycker jag, till ett annat sorts reflekterande. Från ett mindre egoistiskt narrativ till ett mer iakttagande narrativ. Och jag tycker det sammanfattas så bra, för då säger han det står så här: you pass each swimmer, noticing their eyes and their chatter, how they all talk at once, some to each other, some to themselves, and you find yourself muttering in language you didn't know you knew. You are not the you that you think you are. You are everything you have thought and done and been and seen. Och det där är, tycker jag, en så himla bra sammanfattning av vad en människa är, rent lite så abstrakt, lite så här filosofiskt, att jag är inte den jag tänker mig att jag är. Du har ambitioner, du tänker att du har, den här personen vill jag vara liksom, så då är jag den personen. Nej, du, en människa är, du är allt där du har, där du haft en aktiv tanke, du, allt som du har aktivt gjort, och du är allt där du har varit någonstans och erfarat och upplevt, och du är allt vad du också har sett.
Mm.
Och det kan sammanfatta någonting som är så ganska stort som ett människoliv och som en människa efter döden också, att det komprimerar ner det till att du är en upplevelse.
Mm.
En människa är en upplevelse, och en upplevelse är vare sig ond eller god. Och jag tycker det var en så fin någonstans att få gå över till det, från att gå från de här otroligt arga och bittra spökena, förståeligt arga och bittra spökena som han möter och pratar med. För alla har ju blivit liksom knivhuggna i ryggen på sätt och vis. Liksom.
Ja, alla har ju gått igenom sina trauman och
precis.
Kan inte riktigt greppa liksom vad det är som har hänt, och det blir ju väldigt, för många blir det ju väldigt jobbigt liksom att stå där och ha blivit berövad sitt liv och inte har förmågan att kunna göra någonting åt det.
Ja, och det där är så intressant också, för att man fastnar liksom i underbokens gång väldigt mycket i att det där är efterlivet.
Mm.
De här spökena,
mm,
de här traumatiserade själarna.
Mm.
Men när han väl kommer in i ljuset så kommer någonting helt annat.
Mm.
Och det där tyckte jag också, jag har också ett citat därifrån.
Ja.
Där han säger, so this is it. Eller ja, vi kan börja där. You swim towards the horizon. You pass a Tamil plantation worker arguing with a Kandyan nobleman. You drift past a Dutch school teacher chatting with an Arab sailor. Similar faces, identical ears. So this is it. This is the light. This is the place where demons cannot follow. För det måste vi också komma ihåg, att i den världen med spökena, där han har samtalen direkt efter byråkrasin.
Det med mellantinget liksom.
Där är demonerna.
Mm.
Där är mörkret. Det som då ska vara någon sorts motsats till ljuset. Då.
Ja, som viskar i ditt öra liksom, att gör det här, lyssna på mig, jag vill ju ditt bästa.
Ja, som viskar också det här med att du gjorde ingenting när du såg blödande barn. Mm. Liksom, alltså typ sådana saker. Mm. Och ja, det fortsätter i alla fall. This is a place where demons cannot follow. You let the waters wash over you and you sink beneath the surface. You do not have to hold your breath and you do not have breath to hold you. You sink to the bottom and there it is. The thing that had clued you all these months, jag läser i mörkret också, by the way, eluded you all these moons. The last thing you did, the last thing done to you, the thing you forgot to recall, the truth you avoided seeing, the answer you feared the most. You breathe in the clean water, wipe the mud from your lens and remember the last breath you took as Malinda Almida Cabalana.
Mm.
Och det är liksom så här att, återigen, det jag tänkte från början är liksom att det här är ett sökande efter ljuset, men vad är då ljuset? För alla har vi olika föreställningar av vad ljuset är, och det där han börjar, det där boken börjar sakta ner.
Mm.
Just vid det här citatet där, is this the light? Vi alla är en och samma.
Mm.
Det är en sån frid också med liknelsen eller metaforen med vattnet. Jag älskar när man beskriver efterlivet. Det är samma sak med Narnia, att det är vatten omkring en. För det finns något rofyllt och något otämbart med vatten. Det är lite det här, ingen kan komma åt dig. Nu vet jag att du har en annan upplevelse av vatten. Jag älskar ju vatten. Och du, men, är rädd för vatten.
Ja, alltså, men, i rimliga mängder. Men jag tänker, vatten brukar ju också symbolisera renhet. Eller att man renar någonting.
Ren. Ja. Ja.
Så att jag förstår ju att det är en väldigt... Det är ju inte en slump att det är vatten, känner jag. Alltså det,
nej.
Det blir ju lite... Man förstår ju varför.
Och det känns också som någonting, sen kan ni rätta mig om jag är fel, men också någonting som de flesta religioner har gemensamt.
Mm.
Att man tvättar sig ren i vatten, för att vi tvättar oss rena i vatten, men också att själen tvättas ren i vatten med sinnesstämningen, med upplevelsen av att andas in och andas ut och sjunka till botten sakta, liksom. Och där någonstans hittar han det han söker, liksom. Och det visade sig att det inte är typ de här fotorna. Det är inte hans mördare, utan det är minnet av vad som faktiskt hände.
Ja.
Av sanningen, kanske, helt enkelt.
Ja, och att just att vara fri innebär inte att man får upprättelse, kanske, eller
nej,
att man får alla svaren, utan fri är du när du släpper den här kontrollen. Sökandet efter kontrollen, kanske, utan du låter det bara ske. Och att där i finner du frid.
Mm. För att det är också så fascinerande med den här boken, är ju att alla har vi blivit oförrättade. På hög eller låg nivå. Alla har vi någonting att vara bitter över, att vilja hämnas för. Det är ju väldigt, väldigt tydligt Mali möter ju även spöken som vill hämnas på han, liksom. Mm. För att han har gjort dem orätt. Alla har vi blivit pushed aside, liksom, på sätt och vis. Och liksom, ja, men på riktigt blivit illa behandlade.
Mm.
Och ibland till och med traumatiskt behandlade. Men att friden finns inte efter livet. Det vi söker, det som kanske döden på riktigt är inte det här kaoset i att vilja hämnas, vilja att få upprättelse, i att vilja göra någon illa lika mycket som den har gjort dig illa, för att det funkar inte så.
Nej.
Friden är att släppa taget, att se människor i människor och att själar är själar. Mm. Alla har vi rätt till våra upplevelser och våra erfarenheter och alla, tror jag, som någonsin har blivit utsatt för någonting. Alltså, det är självklart att man söker efter en upprättelse.
Mm.
Men att upprättelsen är kanske den du ger dig själv.
Ja.
Någonstans.
Ja. Jag skulle vilja säga att den här, alltså, det är väldigt mycket intressanta tankar och idéer och teman som lyfts i den här boken.
Mm.
Men där,
fy fan vad svårläst.
Den är så fruktansvärt svårläst. För att det känns som att han har en, att han bara ordbajsar ibland. Lite så. Man introduceras också till väldigt alltså typ så här konstiga, inte avancerade, konstiga karaktärer som inte riktigt har något, man får inte riktigt förklaring kring vilka de är, eller, och att de har konversationer med varandra som inte känns naturligt. De känns väldigt forcerade.
Mm.
Och det känns som att de är tänkt att de ska vara väldigt filosofiska, att de ska ha ett budskap, att det ska finnas väldigt mycket att tolka in i allt som alla karaktärer säger, vilket gör att det oftast blir blaha blaha.
Mm.
Så jag kände att
det blir liksom, man bara packar på.
Ja,
och jag kände lager på lager på lager.
Ja, jag kände att jag hoppade över jättemånga så här korta konversationer, för jag kände så här, jag fattar ändå inte, vad vill du ha sagt? Och nu läste jag ändå på svenska, så att det är inte så här själva, det är inte ordförståelsen, utan det är bara vad är det du vill säga just nu? Och sen hade jag också jättesvårt, och det sa jag till dig också när vi pratade telefon, att Mali, narrativet utgår från ett du-perspektiv.
Mm.
Att han pratar om sig själv som du sveper över sjön, eller du springer hit för att hitta det här. Mm. Och jag, när jag reflekterar, för jag kände direkt att det här är skitsvårt, jag orkar nästan inte läsa. Alltså, jag var så nära på att bara lägga från mig. Nej, det här går inte. Att för mig gör det bara att allting blir ännu krångligare utöver språket. Men för mig, när jag funderade kring det här, så tänkte jag att ja, men det kanske är just, vi har pratat om det här med det västerländska perspektivet, att ett du-perspektiv gör så att man kanske kan kliva in i det här perspektivet, ställa sig i Malis skor och försöka förstå den här kulturen, den här upplevelsen som man kanske inte gör naturligt, för att ja, men ens kulturer ligger väldigt långt ifrån varann. Så att ett du-perspektiv kanske till för att verka lite brobyggande över liksom läsaren och karaktären.
Ja, och jag tänker också någonstans med att det kan också ha att göra med att det blir som ett sätt att frammana en bild av hur Mali ser på sin miljö, där han befinner sig, och på sig själv. För mig blev du-perspektivet lite mer som den här, man brukar prata om en utomkroppslig upplevelse, nära döden upplevelse, att man ser sig själv ur fågelperspektiv på sätt och vis ibland, för att det är så overkligt vissa saker. Och jag tänker att det kanske är den upplevelsen som författaren ville att läsaren skulle ha. Och det, absolut, det kan jag tycka är i lagom portion, är skitsnyggt berättartekniskt, men i en bok, en roman som behandlar något så filosofiskt och så abstrakt och absurt som döden, med massa Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, fjant, pretentiösa skämt och humor, vilket jag älskar, det är helt fantastiskt. på liksom nästan 400 sidor. Det är som att man läser en bok och har svindel konstant.
Ja, och att det känns som sagt att alla andra karaktärer doesn't make sense. Alltså man förstår dem inte riktigt. Men man kan inte riktigt få grepp om deras person och vilka de är och liksom vad de står för.
Och varför Mali möter dem just där.
Nej, och varför de pratar som att de är typ AI. För man bara såhär, snälla någon. Alltså du, såhär, du kan väl omöjligt fatta vad du säger själv.
Nej,
såhär, ställer du en fråga eller påstår du någonting? Eller vad gör du?
Och det där är så svårt också, för jag tror verkligen att han skrev för en tanke om att det här ska vara till en västerländsk publik. För han skrev den ju. Den är ju inte översatt till tamil än, tror jag. Det lät det som på intervjun, utan han skrev den på engelska.
Mm.
Och då vill man då kanske skriva på ett sätt som är liksom västerländskt. Och alla de här konversationerna innehåller så mycket information om det som är Sri Lankas kultur och politik och samhälle och miljöfrågor, att det blir så här, det är liksom infodumpning, konstant infodumpning i konversationsform. Och för att få till att det blir på något sätt berättartekniskt flytande, så måste det också vara mycket frågor.
Mm.
Ja, men som ni hörde när de pratade om Gud, vem Gud är och att han är inkompetent. Att det är mycket så här frågande påståenden, och det är så tröttsamt.
Mm.
Det är så tröttsamt. Det är som att man lyssnar på någon som en snorkig person hålla en konversation och en monolog.
Ja. Ja, men exakt.
Att det blir lite så här, varje spöke jag möter är lite en viktig Petter och även Mali. Så det blir väldigt osympatiska samtal eller dialoger, och väldigt ytliga dialoger i ett försök att vara fördjupande. Vilket jag tycker är tråkigt, för jag tycker det är jätteintressant med att få veta om allting om politiken och den sri lankanska kulturen liksom.
Ja, och jag hade så gärna velat att det här var en 5-poängare för mig. Alltså för jag, som vi sa det när han satt och pitchade sin story där för oss på Litfest, så vart jag verkligen såld. Jag tänkte att det här kommer verkligen vara en bok som jag typ slukar. Och hade han skrivit den på typ det sättet att han förklarar den, att den var så tydlig, så tror jag verkligen att det hade varit en 5 av 5 för mig. Och jag uppskattar verkligen de här partierna vi har tagit upp, de här filosofiska partierna som man då förstod någonting av.
Ja,
men
exakt.
Övervägande av, alltså jag skulle säga nästan 80% av boken var alldeles för svårtolkad.
Va? Det kändes som att det är så här, varannan sida, eller varenda gång jag bläddrar en sida, jag bara, vänta här nu, vad är det här?
Ja, vad har jag läst innan? Alltså man känner inte igen, alltså, det var väldigt svårt att få en kontext och begripa sig, vart i berättelsen är vi nu, vad händer, vart är vi?
Är du i skåpbilen eller är du på taket?
Ja, men vilka finns där? För det var jättesvårt att visualisera vad hände på plats. Jag kunde inte se platsen, jag kunde inte se karaktärerna. Jag fattade inte nästan någonting av vad som hände medan det utspelar sig, vilket är jättekonstigt.
Så vill ni läsa en prisvinnande LSD-tripp till bok?
Ja, LSD-tripp var jättebra uttryckt. Alltså verkligen. Det känns...
Ja.
Nu, jag har aldrig provat LSD, men jag kan tänka mig att det är så här det känns.
Jag har ingen aning hur LSD fungerar.
Men som folk har liksom beskrivit det. När man har sett på film, typ så här, hur de trippar och bara ser...
Ja.
Alltså det är så här snurrigt.
Demoner överallt.
Nej, men alltså,
det är en LSD-tripp. Och jag vet inte riktigt om jag enjoyed it. Jag kommer nog inte vilja prova LSD alls. Någonsin.
Nej.
Inte för att jag haft ambitionen att göra det, men...
Jag är glad att jag ändå har läst den. Jag känner att jag tar med mig några av de här citaterna som jag ändå fastnade för. Just det här om döden, att vi alla är ljus. Och när vi har brunnit ut, då finns inte mer.
Ja. Jag tar med mig att vi alla är farts.
Ja.
Vi alla är pruttar.
Ja, men det visste vi redan.
Jag älskade den delen. Jag skrattade högt. Det var jättetrevligt, tycker jag. Satt på tåget också.
Fart.
Nej, det lät, jag bara, sa jag jättehögt. Och så bara, oh shit, är det folk här? Som var ensam i vagnen, som tack gode
gud.
Men jag kan känna verkligen att det vart en liten för... Men det är kanske ganska bra sammanfattat på slutet. Kan jag ta ett citat jag har strykit under. Det är precis, alltså nu är det så här spoilers, så stäng av nu. För nu spoilar jag stenhårt. Och det fattar ni väl att vi skiter i om ni blir spoilade eller inte. Gummar och gubbar, we love you, but okej. Okay. Så det här är liksom sista kanske stycket-ish. Lite mindre än sista stycket. Men you recognize, and right then, with the moon in the sky, you realize you have nothing left to tell and no one left to tell it to. You recognize this as a simple fact and are neither dismayed nor gladdened. So you jump. And when you jump, you know three things. That the brightness of the light will force you to open your eyes wider. That you will choose the same drink and it will take you somewhere new. And that when you get there, you will have forgotten all of the above. Mm. Jag tycker det sammanfattar den här boken jävligt bra.
Ja, ja men verkligen. Det sjuka, jag vet inte hur det är i den engelska utgåvan.
Ja.
Först kommer ju då det sista stycket.
Mm.
Och sen, i slutet, så kommer en... Så är det så här, som en blank sida bredvid med en kortlek, eller så här ett kort. Mm. Och så, sen kommer en karta. Och sen kommer en person... karaktärslista.
Va?
Ja.
Har du en karaktärslista?
Personer, förkortade. Vi ber om ursäkt till alla onämnda demoner. Och då står det så här... alltså, det står det, alltså, personernas namn. Både människor, demoner, spöken, whatever. Och så står det något kort om dem. Så till exempel då Malinda Albert Cabalana, Mali Almida då. Försvunnen men inte glömd. Har ett mord att lösa. Sitt eget. Punkt.
What the fuck?
Det är en vicekommissarie Ranchagoda. Trög snut med försänkningar. Inspektör Kasim, hårt arbetande snut. Frustrerad. Kottu Nihal, sopgubbe, tjuv.
What the fuck?
Vi ska se. Han skriver upp monster här, så demoner och så. Jag måste nästan...
Men det där är ju helt otroligt.
Ja, och då tänkte jag så här, varför kommer inte det här först? För det här hade...
Men gör inte alla karaktärsbeskrivningar det? De kommer väl alltid sist? Nej, inte i Godomens.
Jag tycker att ofta så kommer det först. Speciellt när det är en avancerad bok som har... ett väldigt avancerat system. Alltså så här, för det, man måste ju ändå förstå det här systemet med vånader och gastar och demoner.
Får jag bara säga, apropå det där med systemet, jag tycker inte det här är magisk realism. Jag tycker det här är ren fantasy. Varför är det här magisk realism?
Ja, du och jag sa att du pratar lite grann om det här.
Ja.
Och vi pratade väl lite grann om att det här med magin inte var så uttalad, mer än att jag menar, romaner brukar ju kunna, jag nämnde den här Flickan från ovan till exempel, en roman där en flicka blir mördad och ser händelserna ovanifrån sen. Just det här med döden och efterlivet är väl liksom inget unikt för romaner, utan det finns ju andra också.
Nej.
Men jag håller med om att det inte är en helt självklar genreindelning. Mm. Man kan ju alltid liksom fundera på så här, men är det verkligen rätt? Har man satt den rätt?
Han kallade det ju en fantasybok.
Ja. Men jag tänker att den engelska är väl inte heller indelad som fantasy?
Nej, jag tror den är indelad som fiction. Men det där kan ju bero på var du köper den också.
Mm.
Jag kan nog tänka mig om den är tryckt liksom i England så är det nog säkert fantasy där.
Ja.
Typ.
Mm.
Det är lite svårt för att i Sverige så delar vi in det i fantasy, YA och fiction.
Mm.
Vi har liksom inte subgenrer på samma sätt.
Nej.
I alla fall för oss liksom, du vet, i där jag jobbar. Men och så oftast är det ju förlagen som bestämmer, och förlagen säger ju tryck det som fiction för att där säljer vi bäst. Mm. Man bara scam!
Ja.
It's just scam! Stop scam. It!
Nej, men jag tror att det är en svår fråga, för jag, som sagt, det finns väldigt många olika. Jag tänker på en bok av Mojan till exempel, där han återföds som olika djur till exempel. Ja, det är ju också magisk realism.
Ja.
Men ja, det är en svår. Det, jag tycker att det är svårt att kategorisera den så självklart.
För jag tänker typ så här, American Gods av Neil Gaiman. Mm. Den är ju kategoriserad som fantasy, science fiction.
Mm.
Men det är ju praktiskt samma sak som Mali Almida, men där demonerna och spökena kanske är då olika sorters gudar från olika sorters myter och religioner. Mm. Det finns ju inget riktigt magiskt system. Så vad är skillnaden däremellan? Ja.
Kan det vara författaren? Alltså vad författaren har gjort innan och vad författaren klassas som? Är man en etablerad fantasyförfattare så kanske det är nästan...
Ja.
Då kanske man inte kan släppa en av hans böcker som fiction. Mm. Utan då kommer det hamna under fantasy oavsett om man vill eller inte. Mm. Men som Almida, men gud. Men som Shehan Karunatilaka.
Alltså Shehmanos. Vi kan inte uttala det efter namnet.
Alltså jag har svårt med alla. Alltså jag glömmer alltid bort namn.
Du bara, när du ska säga till mig, hejsan där Greta.
Hejsan Greta. Nej, men han är väl liksom inte en internationell liksom framgångsförfattare. Alltså han är inte så pass känd och heller inte har slagit jättestort kanske i fantasygenren, för att jag tror fantasy eller populärlitteratur överlag. Hamnar man där och man består där, då tror jag det är väldigt svårt att bryta sig loss om man inte heter Stephen King. Stephen King har ju böcker i typ alla olika genrer.
Men han blir för det mesta bara klassad som crime nu för tiden.
Ja, jo, men jag tror att så här, det är kanske svårt att bryta sig loss från den också. Men alltså, kul tycker jag att dyka ner i en och samma bok för en gångs skull.
Ja, och en lite så här ovanlig bok. Alltså du vet så här, det här är ju du och jag i vårt esse. Ja. Någonstans med de här riktigt sjuka böckerna som är lite udda. Ja, inte riktigt sjuka och udda. Den är inte udda längre. Men att det inte blir det här vanliga där vi hamnar, där vi är väldigt bekväm, om man säger så. Mm. Jag med mitt och ditt med ditt, liksom.
Ja.
Vi har ju väldigt mycket gemensam grund i barn- och ungdomslitteratur och i poesi och sånt. Så att
det kändes det här kul. Det var jättekul.
Mm.
Ni får gärna hojta till om ni också har läst den, eller om ni tänker läsa den, eller om ni bara fick avsmak nu när vi har pratat om den och bara, jag vill inte läsa den längre. Skriv till oss och starta en konversation om det.
Jag vet att min kollega Amanda ska läsa den på svenska också, tänkte hon.
Just det. Ja, men jag tyckte ändå så här, det var väldigt många fina citat på svenska. Den svenska översättningen är bra. Jag tror att det är grundmanuset som bara är jätteförvirrande. De har gjort ett jättebra jobb på en svår bok.
Ja.
Med förutsättningarna. Verkligen.
Jag kan tänka mig det. Men hörni, ni.
Med det säger
nu är vi klar.
Ja, jag tänker att vi säger tack och hej.
Tack och adjö för idag.
Tänk vad tiden gått fort.
Hur mycket vi har gjort.
Men
nu är det slut för idag.
Gud vad vi var synkade.
Nej, inte alls. Okej, hörni, till nästa gång. Ha ni så bra.
Ha det
vi
bra.
Hörs.
Vi hörs. Hej. Ni har lyssnat på Littpodden med mig, Elin Oslin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjellson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.